Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är jag ute och går här igen. Och det här är snart i senare delen av november. Det har precis börjat lite kallt och när ni lyssnar på det här kanske är det riktigt kallt. Och ni som har lyssnat på mig förut vet att när jag är ute och går då är jag på väg till Charlotte Krook. Som är en konstnär och mycket annat och hon kommer få presentera sig själv. Och den här gången tänkte jag gå till Charlotte för att ställa lite frågor om fördumning. För att vi som följer nyhetsflödet, ibland sitter man ju bara där och tänker att folk är helt korkade. Eller så tänker man att varför går folk på det här? Och den här fördumningen som har skett, som jag tycker sker när folk inte tänker själva. Den tänkte jag bara prata med Charlotte om. Och den blåser lite här, nu ska vi se. Nu ska jag hitta porten här. Kommit snart fram till Charlottes port. Så, nu har kommit in i värmen här i porten. Och så ringer vi på. Och här öppnar som vanligt Charlotte. Och idag är det röd.
Ja, jag är julföre.
Ja, men så får man inte man få ta före sin tid, eller hur? Får man det?
Jag är alltid före min tid, annars skulle jag inte kunna vara ett orakel.
Nej.
Vi dricker te eller kaffe och sätter oss i mediarummet.
Mediarummet, bra.
Ja, medialrummet.
Tack.
Det mediala.
Och nu har jag fått lite varmt te här. Ja, Charlotte, nu måste du innan vi börjar prata om det ämne vi ska prata om den här gången. Då måste du presentera dig själv som
vanligt.
Tror
du skulle säga fastställa ämnet?
Nej, det
har vi gjort det?
Ja, det har vi gjort.
Fördumning.
Fördumning.
Eller fördumningsfaktorer, fördumningsprocessen.
Ja. Mm. Och jag gick ju till dig för att du inte är dum. Så tala om vem du är, Charlotte.
Jag är Charlotte Klok.
Det var ju bra.
Ja. Faktum är att jag har ett diplom där det står Charlotte Klok av misstag, fast det är en sån här vinprovaresa till Helsingfors för väldigt många år sedan. I alla fall, jag heter Charlotte Krok, är bildkonstnär, poet och andlig vägledare.
Precis.
Och du brukar kalla mig för orakel och det har jag ingenting emot. Nej. Jag är ett orakel, jag har alltid haft förmågan att se tidslinjer. För att framtiden är ju inte fastställd och skriven eller huggen i sten. Utan vi pratar om sannolikhetsmodeller. Vad som är mest sannolikt utifrån de trender och tendenser som är närvarande. Det har jag en förmåga att se.
Ja, och sen tycker jag också så här, i en tid där vi allihopa liksom, vad ska man säga, inte alltid tänker själva, så tycker jag så här, det har alltid varit konstnärer, författare och andra som vågar tänka annorlunda.
Ja, ibland brukar jag säga mot dig nästan med en gång, så här, märka ord eller märka någonting. Visst, det är så, men det handlar egentligen inte om att våga. Därför att så fort du känner att du vågar någonting, då äger du inte det helt fullt ut. Ska jag våga eller inte våga? Jag tror det snarare handlar om att det är en självklarhet.
Det är en självklarhet.
Alltså författarskapet, konstnärskapet baseras på en annorlunda världssyn, en annorlunda insyn också i sig själv. Att annorlunda perception, en utökad perception utanför boxen.
Precis, men till lyssnarna vill jag säga det, att det är det som är viktigt. Ja. Att vi har en väldigt bra, liksom, att vi stöder våra konstnärer, författare, så att det inte bara blir så att vi alla traskar patrull i mitten där och inte tänker.
För det är ju så att den smarte kommer inte längre än summan av alla dumma.
Ja, precis. Och varför ska vi... när vi säger nu så här, vi ska prata om fördumning. Vad tänker du på, Charlotte?
Jag tänker på så många faktorer. Allt ifrån konkreta yttre faktorer som är blockerande eller fördummande. Och det är ju liksom allt ifrån det här som är numera relativt vedertaget, som flår, tillsats flår i vatten eller tandkräm liknande. Flår är ju dessutom en avfallsprodukt från aluminiumindustrin.
Okej.
Som redan nazisterna hade tankar på att distribuera i dricksvattnet för att det... Hur ska man säga, sakta ner hjärnans kapacitet. Gör folk dummare. Men mer lättstyrda.
Men tror du att det beror på sådana saker som folk om vi pratar om fördumning. För att om man pratar om fördumning.
Ja. Men jag tänkte räkna upp lite små saker. Okay, bara bra, så här, bra. Flor, ja. Aspartam, wifi, 5G, cellphones förstås, kemikalier, aerosoler och antidepressiva och läkemedel. Alltså det här är en mängd olika yttre, konkreta saker som gör oss dummare. Men sen har vi naturligtvis så mycket censur och så mycket propaganda och så mycket falsarier i vårt samhälle som vi bombarderas med, framförallt via medier, som gör, som inte hjälper till saken så att säga.
Nej.
Eller hjälper till snarare fördumningen och skälper intelligensen och klokheten. Så att vi får någon form av guldfiskminne, vi känner oss hjärntvättade, vi blir distraherade, vi fönstershoppar snarare än att gå in i butiken och titta vad är det för varor. Det här exemplet som jag tog någon annan gång. Jag bara tänker fritt här nu. Så har vi ju snuttifieringen. Snuttifieringen också, att allting presenteras i en sån liten pytte form som är, hur ska man säga, uttaget ur sitt sammanhang och ur sin historik. Och sen har vi censur. En accelererande censur. Så det är så många faktorer som gör att vi faktiskt, tycks det i alla fall, blir en aning dummare för varje år som går.
Ja,
mm.
Jag upplever samma sak. Jag kan inte riktigt se de här fysiska sakerna, för att det tycker jag är väldigt svårt att veta egentligen.
Om man inte har forskat i det som jag har gjort.
Mm. Om man då äter någonting eller tar del av någonting. Mm. Det kan jag inte bedöma. Däremot så ser jag ju liksom ungefär som att, vad var de sa på liksom, vad är romarna eller vilka det var, som ger folket bröd och skådespel.
Mm-hmm.
Ja, vi äter ihjäl oss och tittar på massa skräp i media och inte längre reflekterar. Mm. Och det spelar liksom ingen roll vilken information man får. Säg nu att man tror att jorden kommer att gå under om 10 år på grund av miljö.
Mm, 2 år.
Eller 2 år, eller vad det är för någonting. Säg nu att den informationen är 100% sann, vilket inte jag kan avgöra. Då skulle ju alla sätta igång egentligen nu och förhindra denna enorma grej.
Mm.
Så att det blir väldigt mycket ologik. Liksom. Det varnas för saker, men gör man någonting åt det? Vi väljs ju över med massa sån här katastroftänk.
Ja, ja. Men det är ju också en fördummande faktor. Därför att när vi går in i stress och rädsla så försvinner ju vår intelligens och vår förmåga att sätta saker och ting i kontext. Förmåga att se sammanhang, förmåga att urskilja och förstå och reflektera. Utan vi går in i då den här strida eller fly mentaliteten eller
tunnelseende. Gå och gömma sig bara.
Det går och gömmer och så drar någonting.
Slå på tvn.
Mm.
När jag frågar folk vad de gör på helgen.
Ja.
Ja. Vad gör folk, tror du?
De tittar på film.
Ja, och äter.
Ja, ja, okay. Men det kan man ju säga, de tar igen sig.
Så. Bröd och skådespel.
Ja, det, verkligen, verkligen. Så visst är det mycket distraktioner och mycket. Men också, om man ska vara lite generös, så är det ju välbehövligt på ett sätt. Alltså det är som brist på den här välgörande icke-tiden, de här mellanrummen, den här andhämtningen som då är en förutsättning för reflektion och för kontemplation och för att etablera andra typer av hjärnfrekvenser, andra typer av upplevelserytmer. Så det är klart att jag kan ju förstå det. Och så har det väl alltid varit i alla tider att man liksom häver en flaska brännvin i princip och sätter på någonting numera. Vi stirrar inte in i brasan längre, utan vi stirrar in i skärmen.
Ja.
Så för att avskärma oss och kliva in i ett bekvämt icke. Så det är klart, det krävs ju väldigt mycket att djupdyka i alla de här faktorerna eller i det som folk tror är konspirationer eller det som är, alltså, de djupare lagren av saker och ting.
Mm.
Många gånger avsändarna till olika brev som vi får, om du förstår metaforen.
Mm.
Eller jag tänkte också på bara för en stund sedan, när man säger att man är bakom flötet. Ja, men en sån bra bild egentligen. Därför att bakom flötet så har vi ju då kroken med masken. Mm. Som fisken gapar och hugger i utan att se vem som håller i linan. Och det är ju precis den världen vi mer och mer har i att det där är osynligt, det är så långt bort den som faktiskt står och håller i medspöt. Så vi fastnar på kroken och har inte en susning om att
vi tar inte reda på saker.
Nej, vi ifrågasätter inte masken som håller på och kränger sig där på kroken. Nej, vad är det här för någonting? Det ser ju konstigt ut. Nej, det gör vi inte. Vi gapar, sväljer.
Men om man tar den här liknelsen och tittar in i en lägereld eller tittar in i en brasa eller någonting. Mm. Jag gör ju det ibland. Vi har en liten stuga uppe här idag där vi sitter och stirrar in en brasa. Och jag kan ju sitta i 2 timmar och titta på eld. Det skapar ju väldigt mycket, vad ska man säga, lugn och nya tankar. Det är som att titta på vatten. Sitta och stirra på vatten kan jag sitta på hur länge som helst. Men om jag sätter mig med min mobil eller platta eller någonting sånt. Och bara liksom följer hela flödet vad som finns på Facebook och på nyheter och sånt. Det är ju dränerande ibland. Man blir helt slut i huvudet.
Nej, det är självklart.
Därför det bara öser över en dåliga nyheter. Bomber, det är liksom sprängs, det är krig, det är katastrofer, det är massa saker. Och mitt i allt uppar en gullig katt. Och så tittar man på en katt som gör någonting. Och människor som lägger ut olika saker. Så det är ju väldigt förvirrande för väldigt många. Och det är inte så att man efter att man har läst det här flödet tänker, nu sätter jag igång och påverkar eller gör någonting. Utan man blir ju fördummad.
Ja, självklart, eftersom vi blir söndergnagda. Överösta utav den här informationsflöden som egentligen inte make no sense. Egentligen inte, och den är så motsägelsefull. Precis, man ser en liten gullig katt samma ögonblick som man ser någonting, bomber som så. Det gör ju att hjärnan är ju på sånt påfrestande läge hela tiden. Och i och med att hjärnan är det, oavsett vad det är för information, men att den processar information hela tiden gör det att vår medvetenhet är så fokuserad på ett litet frimärke på utsidan istället för att lägga sig i vila. Precis. Och gå in på det här gigantiska outsynliga fältet av information via insidan. Men om man inte tränade det och inte förstår det, då tror man att insidan är tom. Det händer saker och ting liksom inte kanske lika snabbt eller självklart, eller det kräver lite möda att komma dit, att få access.
Ja, och det har jag tänkt på också. Jag jobbar inom en sån här bransch där jag ska lära mig nya datasystem hela tiden. Till slut så kokar ens hjärna.
Ja.
Och jag känner liksom fysiskt att min hjärna kokar ibland. För det är så mycket nytt hela tiden. Och om vi håller på så här, en ung frisk hjärna kanske kan absorbera väldigt mycket, men man blir inte klokare av det.
Nej,
klokhet är inte samma sak som jättemycket information.
Nej, och det är inte samma sak som tid heller.
Nej.
Men bara för att återgå till det du säger, att redan 2005 skriver de i Dagens Nyheter att vi är tröttast i Europa.
Ja.
Vi är tröttast. Alltså vi har den här uttröttningssymptomen och diagnoserna redan 2005. Man pratar fortfarande om det. Och det har ju mycket att göra med att vi är så accelererade var vi än kommer. Det är wifi överallt, det är wifi för barnen i skolan, det är wifi när de kommer hem, det sitter framför skärmar och sitter framför mobiler, och det är information, och det är val. Vi var ju inne på det för några program sen. Val hela tiden. Vi ska, även om det är idiot och dum val, så på något vis vi får aldrig en chans att kliva in i det här mellanrummet.
Nej.
Och därför blir vi inte klokare, vi blir bara proppade. Vi blir fullproppade med kunskap men inte klokare. Jag studerade på universitetet konstvetenskap 1976-77. Jag bara stod ut ett år. Det var bara korvstoppning. Varenda tenta hade det att göra med att memorera det som stod i böckerna. Kunna utan till årtal, konstnär eller arkitekt eller liknande, och var någonstans och vilken epok. Och det är klart att jag slutade när jag insåg att jag vill inte läsa om konst, jag vill utöva konst. Så. Men det är så, jag blev inte dugg klokare. Utan det är först när jag började måla, det vill säga rikta mitt medvetande inåt till de kreativa domänerna och till flow och till inspiration och fantasi. Där började dörrar öppna sig. Så det, och när jag säger, det har inte med tid att göra heller egentligen. Även om tid är en faktor som möjliggör det här att som en blomma, slå ut sina kronblad, slå ut sina blad, liksom bara ta in, ta emot. Mm. För vi blir ju inte klokare för att vi talar, utan för att vi lyssnar. Mm. Lyssnar vi
och reflekterar.
Reflekterar inåt och utåt.
Ja.
Mm. Mitt intresse är ju att reflektera, se vad som reflekteras på utsidan av insidan för att förstå, som jag sa förra gången. Förstå insidan via utsidan och vice versa. Tiden är inte bara så att, som någon sa till mig, ja, men du har ju all tid i världen att tänka. Det är klart att du är klok, det är klart att du förstår saker och ting och har lagt pussel och dragit linje på de här punkterna för att få fram en större bild. Nej, det handlar inte bara om det, utan det är, som du säger, det är reflektera, titta på bakgrund, gå lite djupare, binda samman men också urskilja. Alltså det är en mycket djupare process och naturligtvis ett fokus. Du vet ju själv, när du fokuserar på någonting så är det som att informationen vill dig. Det är inte du som springer efter informationen, den kommer till dig.
Ja.
Därför att du skapar ett fokus i ditt medvetande.
Ja, och det är ungefär som jag tänker på ibland. Förr när jag läste en bok, om det var ett faktaämne, då kunde jag läsa kanske två stycken och så satt jag mig ner och funderade på vad betyder det här. Och så läste jag och så tänkte jag. Och hela den här processen när man läser en bok, att stoppa upp och tänka. Och nu har jag läst några undersökningar när det gäller attention span, som de kallar det för. Mm. Hur mycket uppmärksamhet klarar en människa av att ge till någonting? Och det här uppmärksamhetsspannet bara minskar och minskar och minskar. Så nu när man skickar ut till exempel, om man skulle skicka ut det här programmet, det är 30 minuter mer än det. Mm. Så är det väldigt få som orkar att lyssna på någonting i 30 minuter. Utan nu, om man till exempel, jag håller på med utbildningsfilmer. 2 minuter är man beredd. Och det är samma sak med det här med Twitter. Liksom. Det ska vara så kort. Så det lilla korta hinner man ju inte tänka på.
Självklart
utan
inte.
Då kastar man sig på nästa grej. Som, ja. Och till slut så har man bara ett flöde av virvar runt omkring sig. Mm. Och det är fördummande.
Ja, du har så rätt i det. För det är då man stänger dörren.
Ja.
För man orkar inte.
Nej.
Nej. Och ju mer som samlas, det är ungefär som man inte kastar sina sopor eller vet någonting sånt där, eller broschyrer, liksom det bara växer och till slut så blir det en barrikad och man tänker, ja men då stannar jag här innanför då, jag bryr mig inte om, jag orkar inte.
Nej.
Så det är ju också det här fönstershoppingen som jag beskrev, och bara lite kort då, att vi har en tendens mer och mer, precis som du beskriver, att bara titta på det som är främst, det vill säga i skyltfönstret. Mm. Nu ännu mer som vi direkt bara fönstershoppar online. Vi smakar inte ens, vi tar ju inte, vi använder inte våra sinnen.
Nej.
Vi bara ser en bild platt. Ja. Den ska jag ha, den klick och sen köper jag den.
Ja.
Men så har vi gjort under en tid, att vi går inte ens in i affären och tittar på vad det här för kvalitet och du vet, jämför eller någonting sånt. Va? Mm. Och vi går definitivt inte ännu längre in för att gå in på lagret och se, ja men vad är det här för varor egentligen? Vad är det här för affär?
Var kommer de ifrån?
Hur
ser köket ut? Hur lagar de den här maten på den här restaurangen?
Ja, exakt. Exakt.
Vad är det för fisk?
Ja, vilket land kommer de här ifrån? Ja. Och så vidare. Så kan man liksom, precis som ryska dockor, man öppnar en docka och så kommer en ny docka, så kan man gå in. Eller vem är producent och vem är uppdragsgivare och vem är den ultimata avsändaren till det hela. Men det är det vi inte gör längre, utan vi bara flimrar förbi. Och det är ett utslag av en övermättnad, av en gigantisk trötthet.
Och sen,
plus att allting är ju samtidigt så upp och ner idag.
Ja.
Det är ju så galet, allting är ju ut och in, upp och ner vänt.
Och sen tänker jag så här, nu när vi spelar in det här så har vi fortfarande inte fått någon regering. Och jag tycker det är så roligt nu när man läser det som alla de här uttalen som är. Hur man bara köper vissa uttalanden. Först så på valnatten. Då var alla vinnare plötsligt. Alla hade vunnit. Fast egentligen alla hade förlorat. Och nu säger man så här. Ja men vi fick faktiskt ingen alliansmajoritet. Nu, och plötsligt säger man tvärtom. Och jag kommer ihåg vad de sa då. Och hela det här liksom tvärtom. Att man ena månaden kan säga en sak. Och sen en månad senare kan man säga precis tvärtom. Utan att det är någon egentligen lägger märke till det.
Det är det som kallas guldfiskminne också.
Ja.
Det är ett uttryck för det. att vi, så guldfisken som har den här ytterst lilla glasskålen och simmar och glömmer bort liksom att den här sträckan den är så kort och den görs bara hackvis liksom, va? Utan den tror att den simmar på hela tiden utan att tänka på att den vänder liksom var tredje decimeter.
Ja, exakt.
Så har det ju blivit allt mer också.
Att du, vi sätter inte ihop saker.
Nej, och det, George Orwell.
Din kompis.
Ja, min kompis. Ja. Eric Blair som han egentligen hette. Orwell var ju bara en pseudonym. Han skrev ju 1984. Så numera är det allmängiltigt citerad överallt. Och det är ganska fantastiskt ändå. Trots all censur som vi har idag. Och politisk korrekthet.
Han är mer relevant än någonsin.
Ja, han är överrelevant skulle jag vilja säga. Eftersom vi har förbipasserat det scenariet han la ut i den boken. Och i sanningsministeriet så var det ju väldigt viktigt, eller rättare sagt, det var ju en order om att all historik skulle makuleras. Så i den här fiktiva romanen då. Så för att inte människor som läste tidningar eller notiser eller överhuvudtaget någon typ av press skulle ha något skeende att jämföra med. Så allting var tagen ur sin kontext för att människor inte skulle komma ihåg. Men hej hallå, vi låg ju inte i krig med Eurasien för 2 månader sedan fastän ni påstår att vi har gjort det hela tiden. Alltså det ska bara finnas ett väldigt snålt närminne. Och det gör ju också att vi krymper som människor, våra tankar, våra känslor, våra visioner. Allting krymper ihop till ett litet frimärke. Plus att det här frimärket hela tiden vänds ut och in. Så det är inte konstigt att vi är förvirrade och till slut inte orkar.
Jag läste den faktiskt 2 gånger. En gång i skolan och en gång på, när jag gick på universitetet. Ja. Jag kommer inte ihåg så mycket av den. Mm. Utom att, vad var det? Krig i fred eller, eller
absolut. Något sånt. Och dumhet i styrka.
Ja, dumhet i styrka.
Ja, så allting var ju upp och nervänt.
Ja. En annan sak som jag har tänkt på när det gäller det här med liksom fördumning och framtid. I och med att vi också låter våra barn idag leva i det här fullständiga kaoset av intryck hela tiden. Och då man sätter en platta framför i händerna på. Det ska alltid hända och pipa och greja och fixa och spela och greja. För jag kommer nämligen ihåg när jag hade mina små barn hos min mamma på landet. Och så ringde jag till första dagen och frågade, hur har ni det? Åh, vi har det så tråkigt, vi har ingenting att göra. Så och så pratade min mamma, hur går det? Tålamod, sa hon. De hittar på någonting snart. Och så nästa dag ringde jag igen. Och så får jag prata med ungarna. Vad har ni? Ja, vi är så tråkiga, vi har ingenting att göra. Så, fast lät lite glada i alla fall.
Mm.
Ja. Och så nästa dag när jag ringde så och frågar, får jag prata med ungarna? Och så ropar hon på dem. Nej, de har inte tid. De har precis börjat bygga en koja. Ja. Och då sa min mamma så här. Fattar du? Du måste låta ungarna få tid på att skapa någon. Du kan inte bara hela tiden förse dem med saker. De måste tänka ut själva vad de ska göra.
Ja, det är så korrekt. Det är så bra. Och den äldre generationen förstod ju det.
Ja.
Ja, förstod ju det. Man måste faktiskt inse att det här med
Ha tråkigt.
Ja, det är jättekreativt att ha tråkigt. Det är jätteviktigt att ha tråkigt. Och det skrev redan Matti Bergström om. Jag tror att jag nämnde hans namn när nu är inte jag en name dropper precis sådär. Men det finns vissa giganter som man absolut inte får glömma bort. Speciellt när de inte är verksamma längre.
Mm.
När vi hade programmet om kreativitet för länge sedan. Så nämnde jag den här finska neurologiprofessorn Helsingfors universitetssjukdom. Som forskade om hjärnans utveckling och barn. Och kunde då konstatera att för tidig inlärning. Dels det, för tidig inlärning gör att hjärnbarken krymper. Så det är helt felaktigt att ha föreskrivna inlärningsmodeller och teoretiska ämnen i tidig ålder. Barn måste få leka.
Mm.
Men han var ju också så noga med att framhålla att barn måste få ha tråkigt.
Ja.
Det är det du säger. Barn måste få själva uppfinna sina egna lekar och kreativitet. Och så länge som vi bara
matar
dem. Ja, exakt, och färdigtuggade leksaker.
Och det måste ju bli så att om man nu blir matad redan som liten, så blir man beroende av ett ständigt flöde.
Ja, att det ska vara färdigtuggat
också.
Det ska
hända någonting hela tiden.
Ja,
man kan inte bara sitta stilla.
Mm, mm.
Och det är också någonting som leder till fördumning när folk inte reflekterar. De får ju inte tid med det. De tar sig inte tid med det.
Ja, och framförallt om att inte ha tålamod att gå under den där tunneln, ha tråkigt.
Och det är ungefär som det här när man går och lägger sig och sover.
Mm.
Där på morgonkvisten när man ligger och snurrar i en säng och bara stirrar på ett tak. Det är då de bra tankarna kommer.
Ja, men det har jag gjort ett program om.
Alla kanske inte kommer ihåg att lyssna på alla våra program. Vi får ju upprepa lite saker så
att vi tittar. Vi summerar den här gången.
Ja.
Okej, jag gjorde ett program som heter Vitt som nyttig vila. Där utgår från just att titta på ett vitt tak. Ja. Jag ligger ju ofta på soffan eller sängen och bara stirrar upp i taket.
Ja.
Och det är då det börjar hända saker och ting.
Precis.
Därför att jag ger tillträde till mig själv. Hjärnan fungerar ju så att så fort det är massa saker som händer på utsidan, så vi är fullt upptagna med att förstå och processa vad det är som händer. Hur ska jag kommunicera det här? Hur ska jag klassificera det? Hur ska jag sortera det? Och så vidare. Medvetandet har ju sån stor roll i att i princip göra samma sak fast åt andra hållet, det vill säga inåt. Och om vi bara ger det möjlighet så kommer det ju jättemycket, som du säger, menar, kloka tankar, lustiga sammankopplingar, fantasier, dagdrömmar som öppnar upp problemlösning till exempel, eller nya innovationer.
Exakt. Det är då man kommer på dem bra.
Ja.
Och när man anstränger sig som tusan för att komma på dem, då blir det helt blockerat.
Absolut.
Charlotte, du har ju en väldigt rolig sak här på bordet. Vad är det för någonting?
Ja, det är en dumstrut.
Ja.
Den tillverkar jag 2 minuter innan du kom, för jag tänkte jag måste hitta på något kul.
Ja.
Och så har jag reflekterat över dumstrut. Vad kommer uttrycket ifrån och varför ser man den på stjärngossar?
Just det.
Ja, just det. Och varför har trollkarlar och häxor en dumstrut på sig i form av en hatt?
Du har rätt i. Jag har aldrig någonsin tänkt på.
Nej, du ser. Det här är tänkande.
Ja.
Magiker, häxor, stjärngossar och de här jungfrurna på medeltiden har ju också såna här struta på huvudet.
Ja.
Men vad får det dig att tänka på när du ser en sån här strut?
Ja, egentligen ser det ut som en upp och ner en glass, ska
jag
tala om.
Jag tycker det ser ut som ett kyrktorn.
Jaha, okej.
Okay. Ja, så det handlar alltså om att öka på kontakten med Gud, det övre. För alla spetsiga, konformade konstruktioner eller tak på kyrkor kanaliserar energi.
Jaha, är det som är tanken?
Det är tanken. Så i äldre tider handlar det om att få kontakt med Gud. Men man kan översätta det till att få kontakt med det översinnliga. Alltså det som inte syns i vår verklighet. Det som är energi, det som är den kosmiska intelligensen.
Och då tyckte man om någon var dum.
Så satt man på en sån strut, för nu ska du bli klok.
Och ha kontakten uppåt.
Ja, nu ska jag ha kontakten uppåt. Nu ska det hjärnan aktiveras.
Mm.
Visst är det intressant?
Jätteintressant.
Ja, ja.
Men du pratade innan vi gjorde inspelningen här att det finns ju människor som egentligen anses som dumma. Det vill säga, de vet knappt om de ska klä på sig kläder. De vet inte hur de ska bete sig i ett socialt rum. Men de är ungefär som Rain Man. De klarar av otroligt fascinerande grejer. Är de dumma?
Absolut inte. Och det här är ju ett sånt stort ämne. Om man pratar om vad är klokhet, vad är intelligens.
Ja.
Så vi har ju väldigt snäva definitioner på i västvärlden framförallt. Intellektuell intelligens och så vidare. Fastän vi har börjat titta lite grann på emotionell intelligens och andra typer av funktionsvariabler. Vi har ju bytt ord också.
Ja, vi byter ord hela tiden.
Ja, vi byter ord. Men den här gången tycker jag att det är lite bra. För det handlar ju om variation. Hur medvetandet väljer att sätta sitt fokus. För de här personerna kallas ju för idiotgenier. Autistiska idiotgenier, idiot savant.
Ja.
Jag tittade på ett sånt program igår för jag kände att nej men, jag vill ha lite mera information om de här personerna. Och jag visste sedan tidigare att de har såna här remarkabla begåvningsmöjligheter i form av musik.
De kan inte teckna. De kan se en bild och sen kan de teckna precis alla detaljer.
Ja. Kan flyga med ett flygplan över London och komma tillbaka och rita in i detalj hela kartan uppifrån in i varje fönsternisch.
Ja.
Så som jag ser det så är det andra andra resurser, inte bara hjärnans resurser, utan medvetandet väljer att sätta sitt intensiva fokus på insidans kapacitet. Men det handlar inte bara om hjärnan, för det är bara en processor. Utan jag ser det mer som att vårt medvetande som vanligtvis är så intensivt fokuserad på den yttre verkligheten går in i domäner som vi inte känner till. Mm. Där de här personerna har sådana här syntesti-uppfattningar, till exempel om siffror.
Ja,
att man
det.
Hör ljud eller ser färger eller former i samband med siffror.
Mm.
Och
bilder sedan.
Alltså bilder och landskap.
Ja.
Och former och känslor i samband med siffror.
Mm.
Så de har liksom ett helt annat språk. Och ett helt annat sätt att uppleva saker och ting. Former, färger, information. Och det är ju så fascinerande så att det liknar ju ingenting.
Nej.
Därför att det ger ju en liten fingervisning om dels vilken otrolig kapacitet vi egentligen går att bär på. Latent allihopa.
Mm.
För de är ju egentligen konstitutionellt och hjärnmässigt inte annorlunda än vad vi är.
Nej.
Det är bara det att det aktiverat någonting.
Ja.
Och aktiverat på bekostnad av något annat. Det vill säga, som jag ser det, att man har dragit ifrån aktiviteten från ett ställe till ett annat.
Ja.
Man stängt en dörr där och så har man öppnat 78 andra där.
Mm. Och det som är fascinerande nu, det är ju att man faktiskt liksom förstår att de har en kunskap eller någon förmåga.
Ja.
När man förut bara satt in dem på institutionen.
Ja,
och de fick inte vara med.
Mm, mm.
Så det är ju fascinerande nu att vi kan inte säga att det här är liksom något dåligt, utan vi blir ju väldigt intresserade. Det finns flera stycken som har skrivit böcker också.
Oh ja, jag vet. Jag tittade just på en sån ung man från England. Eller ung man. Han var väl kanske det då. Som heter Tammet någonting. Som har blivit så uppmärksamma. För han har skrivit många böcker. Han har skrivit poesi. Han har lärt sig hur många språk som möjligt. Som man bara tänkas kan. 7, 8, 9, 10 språk. Översätt till poesi. Och allt med utgångspunkten att han redan som barn uppfattade hela världen i form av siffror.
Mm.
Och de här siffrorna var som levande element eller variabler. De hade färg och form och emotionell kapacitet.
Mm.
Och han var ju så på ett sätt begränsad, men inte autistiskt så tillvida att han inte kan fungera. Han kan fungera. Mm. Han har lärt sig mer och mer fungera. Och blivit ett hyllat geni. Det är fantastiskt. Och han påminner ju oss alla att vad jag kan även ni. Men ni är inte där.
Nej.
För att ni har valt ett annat fokus i era liv.
Mm.
Och våra livsval kan vi ju inte välja att bli den du är från begynnelsen. Det är ju en önskan som är så själsligt förankrad. Så det kan vi inte välja bort.
Mm. Vi har de kort vi har.
Vi har de kort vi har och vi spelar det bästa vi kan.
Exakt så.
Men det påminner oss, och intressant i sammanhanget är också att personer med Downs syndrom, de har ju en emotionell kapacitet som är så uttalad och som är så uppenbar till så kallat bekostnad av den intellektuella kapaciteten.
Mm.
Men det märkliga är att det i vår intellektuella västliga civilisation som de här förekommer oftast.
Mm.
Därför det är där de behövs. Varför kan man fråga sig?
Okay.
Jo, de påminner oss att det finns andra sätt att mäta intelligens. De är inte dumma.
Mm.
De har bara valt att fokusera sitt medvetande på ett annat område.
Så om du ska sammanfatta allting nu,
ja.
Vad är då fördumning ordentligt?
Alltså, det handlar inte bara om att vi slutar tänka, men att vi tuggar i oss färdigt mald pappersmassa och träflis
och
via tidningar och att vi inte tar oss rätten att vara kloka.
Ja.
Alltså på något vis
att, men att klokhet också kan vara allt det här som du har beskrivit.
Ja, självklart.
Och det är motsatsen då, fördumning, det är när man inte ser de här grejerna.
Åh, vad du är klok, Ann. Så visst är det så. Så det är verkligen en jättebra poäng du har och en aspekt. När vi inte ser, när vi blir inskränkta.
Ja.
Och det är ju allt det här som vi pratar om. Frimärksmedvetandet, tunnelseendet, skygglappar, gå och gömma sig under mattan, inte orka med. När vi blir överrösta av idiotinformation, vilseledda av propaganda och falsarier, lättledda som en fårskock och så vidare. Så att, och slutar använda vår kreativitet och vår fantasi.
Precis.
För det, hur ska vi kunna skapa en bättre värld om vi inte ens kan föreställa oss en bättre värld? Så på så sätt ser jag också att det finns en politisk agenda i det här.
Ja.
Att göra oss lättledda, lättstyrda och fördummade.
Så tänk själv.
Ja, och jag ska läsa en kort. Ja. Jag vet att du alltid önskar att jag läser någonting.
Du ska läsa en kort sak här på slutet.
Ja, ja, då ska jag ta fram. Jag ska ta bort dumstruten.
Ställa oss närmare ljuset.
Ja, ja. Och den här hade jag först tänkt, ska man dela ut den här som, ungefär som guldspaden eller så? Ska man dela ut dumstruten?
Nej, det tycker inte jag man ska göra.
Jag vet inte varför man inte ska det. Man ska inte premiera dumhet.
Nej, och man ska ju taget inte hålla på och
peka finger.
Nej.
Nej, vet du varför?
Det är inget bra. Då fastnar folk i det.
Nu inte bara det. Det finns inga raka linjer i universum, det konstaterar redan Einstein.
Mm.
Utan i tidsrumskontinuiteten så är alla linjer krökta. Och eftersom de är det så kommer ett pekat finger alltid tillbaka till avsändaren. Så inga dumstrutar här.
Inga dumstrutar här.
Kom du ihåg den här korta texten jag skrev som ett tacktal som jag inte fick chans att hålla när jag fick kulturpris 2016 här i Tyresö?
Som du sen läste upp på radio.
Ja, och den tar en repris av. För
det tycker jag verkligen.
Det här är en summeringsdumhetsdag. Eller ja. Tvärtom, vi summerar klokheten och våra synpunkter på dumhet. Den här handlar om fantasins kraft och konstnärens kraft. Så skrev jag 2006. I dessa tider av likriktning, intressant ord, eller hur? Galopperande övervakning och medial fördumning står konstnärens fria tänkande i stark kontrast till den rådande ordningen. Kolon. Så som en starkt lysande stjärna i dimmigt mörker möjliggör den ett seende av det ovanliga istället för ett tittande av det vanliga. Ett hörande av det originella istället för ett lyssnande på det triviala. En liten men väsentlig referenspunkt, en positionsmarkör för de som undrar var det magiska, magnifika fantasilandet ligger. En liten ö vid sidan av en gigantisk kontinent, ett litet ljushål i en sträv uniform, en oväntad blomstring i ett skottsäkert mönster. En gnista i ett uttråkat hav. Blir konsten och konstnären förebilden och förespråkande av den uttrycksfrihet som är själva förutsättningen för en öppen, vacker och tolerant värld. Det mest konstruktiva och det mest rebelliska vi kan göra i den nya världsordningens stryptag är att blomstra, vara och verka vårt mesta och bästa jag. Leve livet och lägg leve konsten.
Ja, det var jättebra Charlotte. Det här var ju precis det jag fick säga. Varför man ska gå iväg till en konstnär och fråga henne
ja,
om en massa saker.
Bra summering.
Mycket
ja.
Bra summering. Mm. Om fördumning.
Ja.
Och det är klokheten.
Ja.
Ja. Tack så mycket Charlotte Krook.
Tack, det var roligt.
Ja, jag heter Ann Sandin Lindgren och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö. Och vill ni lyssna mer på Charlotte? Så har vi gjort massor med program, Charlotte.
Ja, både du och jag har gjort program. Ja. Och jag har gjort några få hittills, ja. Kan man säga.
Men egna.
Egna program, ja.
Och de kallas för Charlottes betraktelser.
Mm, stämmer.
Ja. Så att fortsätt att lyssna på våra program.
För vi fortsätter nämligen att spela in program.
Ja, exakt. Och kanske upprepa oss lite grann. Men vi tänker att det upprepandet är lärans moder, eller vad det heter för någonting, det uttrycket.
Vet det stämmer.
Ja, ja. Så att vi måste säga saker flera gånger.
Ja, Det tycker jag är verkligen riktigt och pedagogiskt.
Mm. Perfekt.
Yeah.
På återhörande.